Podplay.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag så har jag ju givetvis ännu en gäst och hon heter Jessica. Jessica hade en mycket bra karriär på gång i ett helt annat yrke. Sen dyker en pandemi upp, plan B kopplas in och det är att jobba som polis. Ja, hör om Jessicas unika story och om att inte släppa den där drömmen som kanske ändå finns där någonstans i bakhuvudet trots att polisyrket är väldigt intressant. Ja, vill du bli Patreon, stötta podden, får den en dag tidigare utan reklam till exempel, patreon.com/snutsnack. Eller så möts vi på sociala medier, Facebook eller Instagram. Ha det bra, hej så länge, var försiktig där ute, ha en trevlig lyssning.
1310 kom. Ja, det är uppfattat, vi tar det, slut. Bra, klart, slut.
Då hälsar jag Jessica, varmt välkommen till Snutsnack.
Tack så jättemycket.
Jag har suttit och pratat här lite och det är så roligt för att jag ska inte säga att vi har samma bakgrund, det har vi inte, men du har ju varit i underhållningsbranschen länge.
Det har jag, precis.
Jag tänkte innan vi går in liksom och pratar i polisiära så kan du väl berätta om din historia, för jag tycker det var väldigt intressant att höra. Du har ju livnärt dig på sång, sångerska.
Ja, men det stämmer. Mer eller mindre på heltid då. I nästan 10 år.
Wow.
Ja. Så ja, jag tog studenten sen så 2010. Sen så gick jag ett års folkhögskola här i Stockholm med musik och sång som inriktning.
Ja.
Och sen så har det liksom rullat på med musiken. Jag insåg att om jag jobbar tillräckligt hårt så kan jag bli väldigt bra på att sjunga och förhoppningsvis kunna liksom leva på det mer eller mindre.
Och det var du på god väg att göra?
Ja, men, och jag lyckades ändå slita tillräckligt hårt för att kunna leva på det. Liksom. Så att jag, ja, efter folkhögskolan där så fick jag jobb som showartist utomlands. Så jag var 1,5 år utomlands på Vingresors familjehotell.
Mm. Det är inte många som börjar slita med sån här.
Jo, ja, men det är och det. Men, och det är fantastiskt. Alltså, så många timmar man fick på scenen. Mm. Och sen bonus då, att få vara i 40 graders värme och strålande sol. Och, inte jätteuppskattat kanske just de sekunderna som man umgås väldigt mycket med de här björnarna, liksom Lolo Bernie och dem, i och med att vi är väldigt nära dem så att säga. Men fantastisk tid, verkligen.
För det är ju väldigt intressant, jag tänker oavsett sångare eller kanske som mig då, man jobbar som ståuppkomiker, att scentid är ju så oerhört viktigt, att just få stå på scenen.
Ja, alltså det la verkligen grunden för mig i hela mitt, både artistiska uttryck men också scennärvaro, rösten, utveckla liksom, att behärska olika genres, att man bemöter publik och ja, verkligen allt, att få den här trygga grunden på scenen, det var jätteviktigt liksom. För sen banade ju det väg för fortsatt karriär efter det liksom.
Just det. Nej, man vet ju faktiskt inte vilken scenperson man är riktigt från början, den måste man ju liksom på något sätt jobba fram, eller
ja, hur? Ja, men verkligen, och man har att jobba med liksom. Det finns alltid grejer att utvecklas med och bli bättre på, man blir aldrig klar, det är som polisyrket, ja. Har jag förstått, ja. Man blir aldrig färdig, man är ny på jobbet.
Det stämmer nog. Nej, men jag tänker att många, om man tittar på artister, så det är ju inte sällan som man har börjat precis som du, kanske jobba på Wallmans salonger, eller Linda Bengtzing och Stenmark, Martin, alla de här har ju varit och utvecklats där liksom.
Jag jobbade 5 år på Wallmans salonger, varav 3 år nere i Köpenhamn i cirkusbyggnaden där. En fantastisk scen att få utvecklas på och fantastiska producenter och miljön där och väldigt slitsamt såklart i och med att vi både serverade men också höll i all underhållning. Men fantastiska år där nere. Och det är ju egentligen majoriteten av det man har lärt sig och den tryggheten man har fått i sig själv både som person men också i sitt scenspråk och scennärvaro. Och den tryggheten kommer ju från det. Liksom. Mm. Så det är den bästa, både skolan men också livserfarenheten och arbetserfarenheten man kan ha med sig liksom, vidare.
Men häftigt. Då är du mitt uppe i det där och det rullar på bra. Mm. Du berättade också att du hade fått en roll som soloartist i en musikal, var det va?
Ja, men precis. Jag var nere i Köpenhamn fram till 2019. Mm. Så flyttade jag hem för jag hade börjat etablera mig här i Sverige och fått ganska stora förfrågningar som solist liksom, och inom liksom svensk underhållning liksom, och så där med sången, och det gick ganska bra, så att jag flyttade hem 2019 på sommaren där, och sen frilansade jag med allt möjligt. Jag jobbade konstant där fram till mars i princip 2020. Både då skulle göra den här musikalkonsertturnén, jag hade fått musikalroll, jag hade gjort det roligaste gigget i mitt liv med Andreas Lundstedt på Berns och Tommy Körberg innan det. Jag hade liksom the time of my life. Jag var prime time i karriären.
Och men sen hände någonting där, ja.
Sen kom pandemin.
Hur fick du besked då? Då ställdes det in helt enkelt rakt av, eller skulle man, för i början tyckte jag det var så svajigt, man visste inte riktigt. Mm. Tänkte där om någon månad har det gått över.
Ja, men exakt, det var ju den liksom. Man gick och hoppades, och sen så fick man liksom besked att okej, vi väntar 2 veckor. Och sen hade 2 veckor gått, så bara, men vi väntar till nästa vecka, eller vi väntar en månad, och sen så men vi skulle ut i alla fall. Vi hade gjort allt, alla rep var klara. Vi var liksom ready to go med den här stora musikalkonsertturnén. 2 dagar innan premiärgigget så står jag i mitt kök, övar lite danssteg, stämmor, de sista texterna ska liksom på plats. Mm. Och sen visste jag att det är presskonferens där vi, jag tror det var vid 3. Så den kollade man ju på dagligen liksom. Det var ju liksom hela ens liv hängde ju på de här presskonferenserna, kändes det som ett tag.
Just det.
Och då kom ju restriktionen om 50 personer liksom. Oh. Och sen egentligen efter det så gick det ut för ganska snabbt, och var det liksom att vi måste skjuta på det för att folk kan inte komma och se. Liksom. Så att det skulle skjutas på liksom, och så allt vi hade planerat liksom sköts framåt. Alla gigs, alla produktioner, allt liksom. Oh. Så att ja, sen är ju jag som person en person som är väldigt driven och ambitiös och gillar att arbeta. Så att jag ser alltid till att det finns jobb för mig. Liksom. Mm. Så jag jobbade extra där med, jobbat inom psykiatrin, jag har jobbat på familjeföretag, jag har jobbade extra också utöver det. Men där i alla fall då så var det som att liksom hela handen bara vändes upp och ner, och så ramlar man ut och så bara okej. Nu då? Vad händer nu? Jag står här med liksom, alla mina gigs är framskjutna eller inställda. Mm. Vad gör jag nu? Då gick det ganska snabbt.
För tankarna där då? För, jag menar, pandemin förstod man, det kommer inte vara för evigt kanske. Nej. Men man visste ju inte heller. Det var ju väldigt ovisst hur länge och sådär. Mm. Men man kan ju inte trampa runt utan inkomst såklart.
Nej, men precis.
Hade du satt någon tidsfrist på vad du skulle, om du skulle agera på något sätt? Eller?
Nej, alltså man gick ju liksom och väntade på besked och tänkte att nu kommer de med nya besked. Liksom. Men jag insåg väldigt snabbt att det här är för stort och omfattande för att det ska kunna gå tillbaka till ett normalt tillstånd om 1, 2, 3 månader. Det här med att men i sommar, då kan vi kanske. Jag fattade ganska snabbt där att nej, jag tror inte på det. Och jag kan inte sitta och rulla tummarna och vänta på bättre tider. Liksom. Så att, träffade en vän till familjen som var polis just då. Och det har varit polis egentligen under hela min uppväxt.
Okay.
Som... det ska tilläggas att jag när jag var liten hade polisyrket som barndomsdröm nummer 2.
Ah.
Så det har varit sången och musiken Och sen har det varit polisyrket. Sen har polisyrket liksom legat på en hylla i och med att det har gått så bra med musiken.
Ja, jag fattar.
Men någonstans så har polisyrket varit alternativ liksom nummer två, om man säger så.
En plan B.
En plan B för framtiden. Liksom. Ja. Då träffade jag den här vännen till familjen. Vi satt och grillade hemma hos brorsan. Och sen började vi prata om polisyrket.
Ja.
Det här var en lördag. Har jag för mig om det var i början av april där 2020. Så det hade bara gått några veckor, eller om det var i mitten av april, något sånt där.
Alltså precis i början av pandemin.
Ja, precis. Liksom. Ja. Och på lördagen då så grillade vi, snackade polisyrket, och på söndagen skickade jag in ansökan.
Ja, det var så.
Ja, det gick fort där.
Men hur var det då? Väcktes den här gamla plan B plötsligt till liv lite grann genom den här var det släktingen då? Eller?
Ja, men vän till familjen.
Ja, vän till familjen var det, ja. Sa den här personen någonting som tände liksom den här glöden så att, på något sätt, eller vad hände?
Ja, jo, men absolut. Och han har ju pushat mig liksom sen jag var barn att men Jessica, du ska bli polis liksom. Så att jag hade den, det var som att gnistan tändes där i att okej, nu står jag här och har liksom ingen egentligen plan A mer än att vänta ut pandemin.
Just det.
Och då så tänkte jag att vad har jag att förlora på att söka? Jag kan skicka in ansökan. Kommer jag inte in? Nej, men då fortsätter jag med liksom att jobba tills musik, liksom, musiken kommer igång igen. Så jag skickade in egentligen bara så här, ja, jag skickar in, så ser vi. Jag gick och simmade de där längderna man skulle simma på en viss tid och hämta någon docka på botten. Gjorde de här liksom grundtesterna så. Och sen gjorde jag ansökningen i början av juni. Där.
Mm.
Och det var så, det var, jag kommer ihåg det så väl när jag satt där på rekryteringsmyndigheten då, som det hette då, nu heter det något annat tror jag, Plikt- och prövningsverket tror jag.
Ja, det kanske har blivit,
att jag var så lugn. Jag hade så många runt mig som jag kände, jag kände deras nervositet över att shit, nu ska jag göra ansökning till polishögskolan.
Ja, just det.
Men min plan var ju fortfarande att jag liksom livnär mig ju på sången liksom. Och det är nu gör jag det här som en liksom kul grej och ser liksom, vad kan det bli av det här, så att det var väldigt skönt att gå dit med inställningen att jag ska vara mig själv, jag ska göra mitt bästa, och sen så får det bli som det blir liksom. Vilket jag tror också kanske var en fördel i och med att jag kom in på polishögskolan.
Att man är så avslappnad kanske. För det är väl, man kanske alltid är lite mindre bra när man är väldigt pressad. Sådär, att man kanske,
Det tar ju tid i alla fall att lära sig hantera sin egen press och stress. Kan jag säga av erfarenhet från alla timmar på scen. Ja. Liksom, att det tar tid att lära sig hantera sig själv i när man känner att nu är det mycket som står på spel.
Ja.
Så att, och det kände jag, jag var såklart exalterad och nyfiken och spänd och förväntansfull liksom. Men det var inte på liv och död för mig att komma in eller inte på polishögskolan just nu.
Nej.
Liksom. Sen är jag en prestationsperson.
Så och du har ville mycket kontroll komma in också?
Så jag ville någonstans väldigt gärna komma in. Och hade nog blivit ganska besviken på mig själv tror jag, om jag inte hade gjort det. Men det var ändå inte... Jag tog det inte på största allvar på det sättet.
Nej, du hade inte ändå, du kanske hade blivit besviken som du säger, men hade du kanske inte hade grävt ner det då? Eller?
Nej, men precis. Jag vill alltid se möjligheter och öppningar. Liksom, att, jag vill inte hålla några dörrar stängda för någonting egentligen.
Nej.
Jag har haft det som ett motto ganska länge. Att jag tänker inte sitta där när jag är 70 år och se tillbaka på livet och önska att varför vågade jag inte det? Nej. Eller varför gjorde jag inte det när jag kände för det? Så jag är väldigt driven och ambitiös på det sättet att jag tar för mig liksom och är inte rädd för att testa nya grejer. Men det här var ju liksom, det här var den barndomsdrömmen som jag kände att nu kanske det är jättebra läge egentligen liksom, både åldersmässigt för mig, jag har en del liksom livserfarenhet och arbetslivserfarenhet, men jag är också där i livet att det är skönt med lite stabilitet och börja liksom bygga en grund för framtid och den biten. Den är ju svår med sång och liksom artistkarriären.
Ja, frilans liksom, det är alltid liksom, speciellt.
Jobb, ja, men exakt. När ett jobb är klart, då ska jag jaga nästa. Och jaga, det är inte så att de kommer på silverfat.
Nej, utan tyvärr.
Man får ju slita som bara den för att ta sig framåt.
Men hur var det då? Du berättade ju här innan att du stod och övade de här sista dansstegen och stämmer och sånt där. Och nu plötsligt så får du öva på något helt annat när du kommer till din polisutbildning och förbereder dig. Hur var det då? För det är ju någonting annorlunda än just musikalbranschen kanske.
Ja, det är det. Och det är... Det är absolut svåraste jag gjort i hela mitt liv.
Ja, det är så.
Nej, men det går ju inte ens att beskriva med ord hur svårt polisyrket är.
Nej.
Jag satt och tänkte på det när jag åkte hit. Att så här, men det spelar ingen roll om jag har varit på samma typ av ärende i polisyrket. För varje situation är ny. Och varje person jag möter är en ny person som fungerar på ett nytt sätt som jag kanske inte har mött tidigare. Så att även om det är liksom... Ja, det finns ju inte ens ett spann av olika situationer, utan man kan ju hamna på vad som helst.
Ja.
Alltså man kan hamna på vad som helst liksom, ute i uniformen.
Ja.
Och att då liksom där och då, kanske i en stressad situation, under press, hantera både andra personer men också kanske en farlig situation eller en sorgsen situation eller en kaotisk situation. Är det skitsvårt? Alltså det är så svårt.
Men då måste jag fråga dig då. Du har ju varit färdigutbildad polisen i december.
Mm, precis.
Så ett halvår styrt sådär. Mm. Skulle du säga att det finns någonting... Jag menar, du kommer ju från det här artistiska världen med kanske mycket kreativa tankar och sådär. Har du haft någon nytta av... ditt artisteri i att komma in i någonting som kanske ibland framställs som styltigt och tufft och hårt liksom, medan då den andra arbetssituationen är lite mer mjuk och följsam kanske.
Mm.
Skulle du säga att det finns någonting som du kunde överföra där?
Ja, men jättemycket.
Och det är alltså,
ja, men faktiskt. Jag kommer ju från en bransch där det handlar ganska mycket om service också. Och bemöta andra människor och liksom vara inbjudande i alltså kommunikation och liksom att visa intresse eller visa liksom, få en connection med andra människor.
Just det.
Och den upplever jag att jag får väldigt lätt också. Eller jag har med mig ganska mycket därifrån in i polisyrket och rollen som polis också.
Mm.
Att när jag möter människor på stan eller går förbi eller man möter människor i situationer, i ärenden man åker ut på, så har jag ganska lätt att bygga upp förtroende. Mm. Och just genom ganska lätt för att kommunicera med människor. Och jag som person är ganska, möter ganska låg affektivt bemötande. Liksom, eller har den med mig naturligt.
Mm.
Så, och sen också kanske att man har med sig en del med att kunna fokusera på flera, nu kan man inte fokusera på mer än en sak, men att man har liksom ser i periferin. Jag menar, jag är van vid att stå på Wallmans scenen, sjunga mitt solo, men ändå komma ihåg, just det, den där gästen är laktosintolerant, jag måste hämta laktosfri soppa till den.
För det ska du göra sen.
Ja. Nej, men det är minutschema kan jag säga. Det är fruktansvärt kul, men det är där är multitasking liksom. Just det, den där, jag glömde bånga in en öl till den, men nu ska jag fokusera på min line här och wailing och sjunga solo, och sen så just det där, just där övade vi på det danssteget, det ska jag komma ihåg nu när den frasen kommer. Oj, nu gick min gäst på toaletten där. Alltså du vet, det är absurt.
För
men
du
det
har
jättekul.
Också, du har vissa bord som man har när man liksom serverar.
Ja, men precis. Och sen också då Danmark, danska språket. Just det, hur var det man sa det? Just det, nu ska jag göra det där. Och sen just det, notan tusan. Där.
Och räkna på danska, det är fjärs och...
Ja, men det är inte så svårt när man väl lär sig.
Snes, man ska ha en snes.
Snes?
Ja, men inte, vad heter 50? Det heter...
Halvtress.
Tress, ja. Ja. Ja, men för en snes, jag har lärt mig, en snes är 20, två snes är 40, men tre snes är 50. Det ska vara, och det är en, ja.
Jag tror, så som jag, när jag var inneboende i Danmark, så lärde jag mig av hon som jag bodde hos, att hon lärde mig räkna liksom, att man tänker i 20-or.
Exakt,
20, ja. 20, 20. Men den tredje 20-an, den räknar man som halv, och då blir det halv träs tredje 20. Sen blir det halv fjärs, för att det är en halv fjärde 20, och sen
fios
och halv fems och 100. Ja. Men det är skitlätt. Det är jättelätt.
När man väl har kommit in, respekt. Jag förstår att du klarade intagningen till polisskolan sen efter den. Ja, men jag tycker det är jätteintressant faktiskt att det du berättar, att man faktiskt kan ta med sig från det. Två yrken som, om vi skulle säga, kanske rent, nu är det lite fördomsfull och sådär, men om man säger, skulle du tro att nej, det finns inga likheter. Men det finns faktiskt det där som du säger.
Mm.
Och du pratar om det här lågaffektiva, man kommer in med liksom, med ett lugn och sådär. Men hur har det varit för dig då? Jag menar, det kan man ju vara när man är artist och sådär. Men sen måste du ju ibland växla från lågaffektivt när det inte funkar. Då är det bara så här, nu måste vi verkligen gå från väldigt lågt till väldigt högt. Hur har det varit den här växlingen där då?
Men den är lite knepig. Det har ju också med hur man är som person. Jag menar, jag är en ganska lugn och trygg person. Har varit ganska konflikträdd liksom, när jag var yngre. Sen har man lärt sig genom livet att hantera konflikter och situationer och sådär. Så man bygger upp den, men just den här tempoväxlingen i att okej, nu funkar inte det här. Då behöver jag höja min röst för att kanske så här markera att nu finns det inte utrymme längre. Nu har du haft din chans till utrymme att liksom vi ska kunna kommunicera, om vi tar det som exempel. En situation liksom att jag står och pratar med någon som fly förbannad över någonting. Och jag möter den på ett lugnt sätt, men att det inte når fram. Då är det viktigt kanske att behöva tempoväxla. Men det där kommer på något sätt ganska naturligt. Man inser efter ett tag att det är det här som krävs, att jag steppar upp nu eller att jag växlar. Och då blir det per automatik. Jag tror uniformen säkert gör lite också. Alltså den gör sitt med att, jag menar, även om jag är Jessica i min roll som polis, mitt yrke, så hjälper ju... Det är lite som att man kliver in i en roll där också. En roll där jag är mig själv, men också en roll som liksom, polis.
Men är det jämförbart? För jag tänker, när jag står på scen som ståuppkomiker, då är jag ju liksom Hasse Brontén, men jag är ju inte 100% Hasse Brontén, utan jag är ju liksom ståuppkomikern Hasse Brontén, som du är artisten Jessica när du sjunger. Du är 92%. Men då, och sen när du är polis är samma sak, att du är liksom Jessica, men du är inte 100% den Jessica vi träffar
privat. Men så är det ju, liksom. Precis. Och det är lika så. Jag menar, jag har ju, som jag berättade tidigare här, att jag har en kör också som jag har startat i egen regi. Och det är lika så där blir jag körledaren Jessica. Och då blir jag... Det är ju inte att man fejkar, men man blir... det plockas fram liksom vissa sidor av en eller hos en som förstärks i vissa situationer. Och det är lika så polisyrket. Där kommer andra sidor av mig fram som blir starkare och tydligare. Och där blir det kanske också lättare då att som den här tempoväxlingen, eller växla upp från det lågaffektiva till att nej, nu är det nog. Liksom. Nu sätter jag en gräns här och då är det den som gäller. Och vara tydlig med det. Då är det andra sidor av mig som kanske kommer fram och får liksom byggas upp där.
Har det även kommit fram sidor hos dig som du kanske inte riktigt kände till, alltså när du har jobbat som polis eller utbildat till polis, som har liksom vaknat, som du tänkte, oh, de här har legat och vilat ett tag? Eller är det...
Ja, men jättebra fråga. Och det är klart att man lär känna sig själv på nya sätt hela tiden. Alltså, och jag menar, det är inte ofta man hamnar i situationer i det vardagliga livet som ens liknar situationerna jag upplever på ett arbetspass i uniform. Så det är klart att jag får se nya sidor av mig själv hela tiden där. Och hur man själv reagerar, alltså bara kroppsligt reagerar på vissa situationer. Hur, jag menar, när man till exempelvis blir rädd eller rädsla, men där man får den här liksom
adrenalin.
Att vad är det som väntar mig nu? Eller man står och har kanske en argumentation där jag måste höja rösten och där jag liksom, för jag är ingen konfliktperson i vanliga fall. Jag har haft väldigt, väldigt få konflikter i mitt liv. För det mesta går att lösa kommunikativt liksom. Men där då, när man i uniformen tvingas liksom, amen, höja rösten och skrika till eller liksom vara auktoritär på det sättet, då kan jag ju få bli skakig i benen. Eller du vet, man får det här adrenalinpåslaget att man så på det sättet lär man ju känna sig själv liksom. Hur hanterar jag det här? Och,
förlåt när jag berättar
lite. Men
det här skakig i benen, blir du det direkt eller blir du det lite mer efteråt?
Ja, men det kommer nog ganska så direkt. Jag var på, under aspiranten så var jag på en skjutning där vi var första patrull på plats. Och vi var 45 minuter innan jag skulle gå av mitt pass liksom, på natten där. Så att man var ganska liksom inställd på att nu snart ska vi rulla in, rusta av, gå hem och så.
Det finns liksom. Det. Ja. Ja, det är klart.
Så är det ju. Men att behöva bara, okej. Det går ut en skjutning liksom på radion. Vi måste åka dit. Vi är först på plats. Då kom ju den där liksom, när vi hade sprungit fram. Jag sprang inte in i aktuell byggnad, utan jag stannade kvar utanför med mina kollegor då och skulle hålla liksom utsidan. Jag tänkte, men det behövs inte fler personer som springer in nu. Då blir vi bara för många där inne. Så att jag tar plats här ute. Och då när jag stod still och bara inväntade liksom, amen, ytterligare direktiv eller sådär. Då när jag stod still där och väntade och höll liksom utkik, och då kom det där liksom skaket i benen, liksom adrenalin på slaget att så här, okej, det här, det är som att man huttrar och fryser lite så. Så att det, sådana sidor har jag, eller sådana upplevelser har jag inte haft tidigare i mitt liv på det sättet. Liksom.
Det är oerhört spännande, för att ibland när det händer saker som kommer ut i media så är ju folk väldigt snabba på att veta hur polisen skulle ha löst den här situationen.
Ja.
Och man vet ju faktiskt inte, om man inte har varit i vissa situationer så vet man inte. Du kan inte säga att du vet inte ens hur du kommer att reagera.
Nej.
Och när du har stått utanför en sån här byggnad 4 gånger så kommer du tycka att det här har gjort förut. Mm. Jag vet att det inte hände förra gången de är där inne. Eller, och så
man har
vidare.
Lite koll på flödet.
Man har
ändå
lite
liksom
mer koll, precis. Men jag tänker, du kommer ju från en bransch där du har sett glada människor som ler, du sjunger, du skickar bara ut själv positiv energi. Ja. Nu kommer du till ett jobb där bara din uniform för vissa bara skickar ut negativ energi.
Exakt.
Du är the bad one, fast du ens har, inte ens kanske har öppnat munnen. Hur var det då? Och plus att du går från den här glädjen, du kommer också till någonting, till ett jobb där oftast har hänt någonting tråkigt. Alltså, eller i alla fall sällan något roligt. Så du går ju från en glädjebransch till en bransch som jobbar med de här mörka händelserna i människors liv. Det som inte är underhållning. Det som inte är liksom sång och dans. Hur var det liksom att switcha så?
Ja. Nej, men det är ju väldigt påtagligt att man mestadels möter samhällets misär eller baksida och mörker liksom Men jag är ju så tacksam över att jag har musiken och sången vid sidan av. Alltså jag jobbar heltid som polis, men jag är sångerska liksom också. Så att jag har ju den delen kvar, att jag får tanka på och jag får liksom den.
Bra.
Men jag var ganska noga och tydlig med mig själv redan från början när jag gick in som, liksom, i det här äventyret, liksom polisäventyret, att jag ska vara mån om mig själv och mån om att jag inte hamnar där eller vaknar upp en dag av att jag har blivit bitter eller jag har blivit för påverkad negativt och fått en liksom för negativ samhällssyn.
Ja.
Och att man har formats och färgats av all misär man möter. Och sen är det ju också det att man, det man också tar med sig och kommer ihåg är ju de stunderna där man känner att här gjorde vi någon skillnad, eller här gjorde vi något bra, här som resulterar i någonting bra förhoppningsvis, eller, och de stunderna tar man verkligen med sig. Mm. Alltså, och det bygger den också upp liksom.
Och det är ju en fråga som jag alltid brukar ställa till mina gäster, det här, ett minne från din tid i yrket. Vad har du för minne som sitter kvar? Du har inte jobbat jättelänge, men jag vet ju att det spelar ingen roll. Mm. Man har alltid, sen kanske det byts ut mot någonting annat. Men vad har du just nu som liksom, något jobb du har varit på?
Ja, men jag har en... Det finns flera, som sagt.
Mm.
Men det finns en händelse som jag tror jag ändå kommer ha med mig väldigt länge. Det var ett pass. Jag var ganska så... ny då. Jag hade bara varit liksom klar ut, alltså färdigutbildad i ett par veckor tror jag.
Mm.
Så får vi ett larm om en person som säger att hen ska ta sitt liv,
aha,
begå självmord.
Mm.
Och jag och min patrullkollega är ett par kilometer bort, men vi blir dragna på det här ärendet då. Det ska tilläggas att våra radiooperatör då sitter och har den här personen i telefon. Så han pratar med den här personen.
Mm.
Och personen säger att den ska ta sitt liv, men är hemma liksom. Sådär.
Okay.
Så att vi fattar ju att här har vi ganska bråttom.
Mm.
Vi får också veta på vilket sätt den här personen ska ta självmord. Och då vet vi att nu har vi inte jättemycket tid på oss. Det här är liksom, nu måste vi fram fort.
Okay, okay.
Så att min kollega kör och jag sköter radion. Och det tar så lång tid att komma fram. Oh. Alltså det tar ju inte så lång tid. Men
det är lustigt att tid kan vara så olika fast det ändå ska vara exakt samma.
Och sen när vi har kanske 1,5-2 kilometer kvar så säger radiooperatören då på vår insatskanal att ja, men bara för kännedom så har personen liksom genomfört sitt försök nu. Personen andas väldigt märkligt i telefon.
Oh.
Så att vi fattade ju att nu är det liksom fråga kanske om sekunder eller minuter liksom, på sin höjd.
Mm.
Vi har bråttom, ännu mer bråttom än vad vi hade innan.
Mm.
Så vi skyndar oss fram, vi vet att vi har räddningstjänst och ambulans med oss, men vi landar först på plats. Jag springer ut, öppnar bakluckan, vi tar med oss brytverktyg och vi tar med oss sjukvårdsväskan var det nog. Hjärtstartaren hann vi inte få med oss. Och sen så kommer ambulans och räddningstjänst och vi ser dem parkera när vi springer mot huset. Och det här är ett hus med väldigt många bostäder i sig. Så att vi var ju först liksom in i rätt port. Liksom.
Mm.
Lokalisera vilken aktuell bostad ska vi in i. Hittar aktuell bostad vad vi tror då. Och då tack och lov så har räddningstjänsten liksom kommit i kapp med deras supermackapär.
Ja, de har lite bättre verktyg.
Liksom, med att öppna dörrar och framförallt dörrar med, alltså med nya dörrarna. Man inser ju att det är skitbra säkerhetsdörr.
Mm.
Det är skitdåligt om någon ligger där inne och vi måste hjälpa den.
Ja, precis.
För det tar tid att komma in liksom i bra säkerhetsdörrar för oss. Men räddningstjänsten då som har deras...
Det är till och med mekaniska. Är de?
Ja, den är, alltså, ja, den är ju mekanisk på något sätt den där som får upp dörren. Liksom.
Mm.
Deras brytverktyg. Så de var ju 3 stycken räddningstjänst, alltså 3 stycken brandmän där som hängde på den där liksom. Och så hör vi radiooperatören som säger att ni är vid rätt bostad.
Ja,
jag hör det genom telefonen. Ni är vid rätt bostad.
Ja.
De får upp dörren och vi springer in och då, mycket riktigt då, så har ju den här personen liksom genomfört sitt försök. Vi springer fram till personen och lyckas få ner honom på golvet där vi påbörjar hjärt- och lungräddning. Och jag tror det tar 1 eller 2 kompressioner så vaknar personen då, vaknar den här. Så att, och så gick det bara 5-6 minuter så var han liksom talbar och vi kunde kommunicera liksom,
med honom. Vad fick ni för reaktion då av en person som då vill ta sig av daga och sen så plötsligt märker att ni har förhindrat det här önskan på något sätt?
Ja, men det var mycket sorg. Alltså, och det, han var väldigt, väldigt fin mot oss, så att det var liksom tragiskt så att han, för han bad om ursäkt liksom, att vi behövde se och uppleva det här liksom. Medans vi var bara så glada liksom, att vi hann hit liksom, och nu ska du få hjälp liksom.
Tack för att du har lyssnat. Nästa vecka kommer givetvis ännu ett avsnitt, och hoppas ha det bra fram tills dess. Vill du bli Patreon, stötta podden, så gör det på patreon.com/snutsnack. Annars hoppas jag att vi hörs i nästa vecka. Ha det fint. Hej då.